Hej!
Hej och välkomna till ännu...
Nej men gud Alice, du måste sluta nu.
Men lite programledare får jag väl vara.
Okej då, okej.
Jag fick inget gig.
Nej jag fattar, för jag tog ju det.
Ja exakt. Aha, exakt. Så låt mig leva ut
här. Ja, nej men kör.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Vad fan hände på det?
Nej.
Du är inte nöjd.
Hur gör det man då? Det låter så jävla käckt alltså.
Okej, du vill bara...
Du låter mer som att du ska köra allsång på Skansen, du vet så. Hej och välkomna nu till sången som vi ska hålla här ikväll. Det är lite den, förstår du?
Hur vill du ha det då?
Ja, hej.
Nej, men inte attityd.
Nej, åh, gud, hjälp.
För det, ska, okay. Det här ska vara ett varmt välkomnat avsnitt.
Just det, vi ska gå in i oss själva idag, Alice. Mm,
idag blir det djupt, hörni.
Det blir så djupt idag. Okej, nu, jag kör den, Alice.
Okej, okay, jag vill höra, det här är liksom sommarprat. Det är du vet, värme.
Ja, jag har haft många gig, förstår du?
Just det,
ja.
Programledare.
Men gud, ska det vara värme i det? Jaja. För det är jag lite dålig på.
Det är det jag försöker säga här.
Okej, okay, ge det ett försök, sen kan du få ta över. Mm. Hej hörni, nu är det jag som kör allsång.
Ser du?
Åh gud, det är vloggen.
Du ger mig skit, men där borta är du ascheck.
Ja, vänta nu. Hallå hörni, vi är äntligen tillbaka av Vad fan hände på den? Det är den!
Där, vet du vad, den satt
den. Oh my god, där satt den Alice!
Man hör verkligen att du har gjort det här innan.
Jag vet. Alltså Alice, det du ska tänka på.
Jag var programledare once. Oh, fuck man. You.
Oh, herregud,
men om alltså. Någon vill ha mig som programledare, säg till.
Nej, men om någon vill ha mig så vi säger verkligen till. Så känner jag faktiskt Alice.
Fast, vet du vad, du är som klippt och skuren för att vara programledare. Jag vill ändå säga det.
Nej, men jag är klippt och skuren för det mesta Alice.
Du är ju perfekt.
Jag är ju helt perfekt.
Du har ju alla begåvningar som man kan ha.
Jag är så lycklig och perfekt. Alltså,
men också kåt och tacksam.
Nej, men jag är ju kåt och otacksam har vi ju kommit fram till, eller?
Det har varit ett tjafs idag.
Ja, det är också.
Ja. Ska vi gå in på det eller ska vi verkligen släppa
alltså,
det?
Alltså vi behöver inte gå in på exakt tjafsning.
Men basically, vi håller på och jobbar på Klara stolthet i konflikter generellt, men också fast, till John.
Ja, fast nej.
Och jag där kickar den in.
Alltså, nej, jag måste gå in för Sara alltså.
Exakt.
Vi har haft ett litet tjafs idag, jag och Johnny Boy. Och jag ser inte mig själv som en stolt person. Alltså Carina hade aldrig kallat mig stolt.
Det är få stolta personer som skulle erkänna att de är stolta personer.
Och hjälp, fy fan, där fick du mig alltså. Nej men okej, så här. Jag kan nog vara stolt när det handlar om så här. För mig är det så här, rätt ska vara rätt Alice. Mm-hmm. Förstår du?
Ja.
Och jag kände inte riktigt att så här, visst jag kan be om ursäkt för mitt, men du ska också be om ursäkt för ditt.
Och det är där vi har det. Så jag hoppar in i bilen, vi får skjuts då till studion av Johnny Boy. Uh-huh. Och då liksom loopas jag in i den här konflikten och ska vara lite någon slags jury i det hela. Och din grej är ju att du ber om ursäkt till slut. Du ber om ursäkt. Men det kommer alltid ett men. Och så ska du bevisa din poäng. Och då faller det lite platt.
Men.
Ja.
Men, Alice, på tal om men, så vill jag bara säga nu att jag är redo att släppa det här nu, Alice. Och gå vidare.
Wow.
För att jag vill också berätta för de här kära lyssnarna att jag har nu bett om ursäkt utan att säga men.
Och det är som självutveckling.
Och då sa John, tack, jag uppskattar verkligen det.
Och han är verkligen duktig på att ta emot det. Han är verkligen så som att du är en liten valp och så här, tack så mycket, bra Klara.
Vet du, jag är så trött på att han alltid är the good cop och jag är the bad cop.
Men han har ju pluggat psykologi.
Jag vet, gud han är manipulativ.
Nej, jag ska inte ta det så långt. Alla psykologer är manipulativa. Men apropå psykologer, vi har ju alltid pratat om vikten av att gå och prata med en psykolog. För både du och jag har ju erfarenhet av det. Och det har hjälpt oss otroligt mycket.
Ja, det har lagat hela mig. Det har gjort den till den jag är idag.
Exakt.
Men det är ju inte, jag ska fånga Carina. Får inte glömma det. Det är ju inte Carina som är här.
Nej.
Utan vi har ju en annan proffspsykolog som är här. Som jag gärna hade gått till egentligen. Mm. Men som jag inte kan gå till. Eftersom det är en av mina närmsta vänner.
Ja, då får man inte göra det.
Nej, men hon har sagt nej.
Hon har sagt nej.
Hon känner nog så här, det är för många hål att laga så att nej.
No, God, please, no!
Det där får någon annan ta hand om.
Men jag är ju så taggad på det här avsnittet. Och jag tänker att du ska få introducera henne lite eftersom ni är så nära.
Ja.
Ska vi se. Programledarrollen. Kör vi.
Golly heter hon. Golly. Jobbar då som psykolog.
Golly.
Ja men precis. Hon jobbar som psykolog. Hon jobbar även inom FN. Och hjälper kvinnor i krigsdrabbade länder. det här är någonting som hon sitter nu och gör så här till. Nej, Clara, det är fel. Men någon gång har hon sagt det här till mig, att hon har jobbat inom FN och hjälpt kvinnor vid krigsdrabbade länder. Jag vet inte annars vart jag skulle ha fått det ifrån. Men hur som helst,
men jag vill...
hon är psykolog och hon är här.
Och en av dina närmaste vänner.
Ja,
ja, där har vi det.
Och vill ni följa Alice? Och vill ni också följa Gollisen på Instagram? Det måste jag också få säga, Alice.
Absolut.
Ja, för det tycker jag hon förtjänar faktiskt.
Ja, in och följ.
Jarand Por, alltså Y-A-R A-N-D P-O-U-R. Det är vad Golly heter på Instagram.
Och vi kommer ju tagga henne på våran Instagram, så ja, ni kommer hitta henne.
Ja, just det. Så kan vi också göra.
Men stavar du?
Men hon är här och hon är här för att stanna. Välkommen in, Golly! Woo!
Alltså jag känner att jag måste, jag skäms så mycket när hon beskriver vad jag gör. Så för det första så tänker jag så här, wow, vilket jobb. Jag önskar att jag hade det där jobbet. Men för det andra,
Golly också varit på månen.
Ja, det är nästan så hon beskriver det. Men alltså, vi låter det vara faktiskt.
Ja.
Nej, men du kan berätta, Golly, vad jobbar du med?
Okej, så här, jag jobbar ju kliniskt först och främst. Så jag jobbar som psykoterapeut och socialpsykolog. Så det är min kliniska jobb. Men sen jobbar jag också på en myndighet. Och där är jag deras staff counselor. De personer som vi skickar ut till olika postkonfliktländer runt om i världen.
Ja, men det är det här sen. Hon åker ut till olika delar av landet.
Själv, i världen.
Världen.
Land. Hon åker till Skåne. Inget fel på Skåne.
Nej, men du har ju åkt till så här krigsdrabbade länder.
Jo, men det har jag ju. Men jag jobbar ju inte med krigsdrabbade kvinnor i organisationen FN. Utan det är där du har bara fått till det lite.
Varför
snabbt.
Har jag fått till det så, Golly?
Jag vet faktiskt inte, Clara. Det är någonting med...
Men vi pratade ju om det lite, att Clara har dig lite på en pedestal.
Jag vet. Jag tror att hon sätter upp mig totalt på pedestal.
Ja, gud ja. För att vi har pratat om Claras jargong gentemot mig och John till exempel, som är lite mer samma kategori. Det är lite slit och släng, lite så. Och sen har vi Golly som är så här, du ser ju bara Claras bästa.
Ja, men det är så Golly intressant.
Golly har sett mig trasig dock.
Du har ju trasig sett har jag sett dig, men alltså just det här att du verkligen sätter mig på ett pedestal, det är verkligen sant.
Ja.
Jag håller med.
Ja, jo, men det är nog
men det är lite stora syster vibes.
Men det är nog att jag är väldigt stolt över Golly.
Ja, jag vet. Ja. Aldrig så stolt över mig.
Nej, vad fan ska jag säga där? Jo, kolla bara det här representing. Kolla,
det gör kamera. Du verkligen. Skjuts ner.
Jättefin.
Helt kittad i ditt
hon har på sig min Björn Borg design.
Exakt.
Till de som inte ser.
Exakt, ja. Precis. Men Golly, jag tänkte bara, innan vi går in på vårt ämne och det vi ska prata om idag, så vill jag bara kolla, visst kan man fortfarande boka dig som psykolog?
Absolut, det går jättebra.
Och du kör även via telefon?
Jag kör digitalt, och vill man hellre köra på telefon så funkar det också. Men
inga fysiska träffar?
Jo, men jag har en del sådana tider kvar. Men jag tror att det enklaste för folk är att de bara skickar ett DM på Instagram, så får vi lösa det så. Jag kommer ju köra lite billigare för folk som lyssnar på podden.
Det blir inte
den typen av pris som jag annars brukar ta.
Well, thank you very much.
Och Golly är också skitsnygg. Om ni
hon gör någonting för er. Tight. Jag har ju också satt henne på en pedestal när det kommer till det.
Ja.
Jag sa ju till Alice,
hon är snygg och smart och
otrolig. Ja, och otroliga tuttar. Alltså, jag vill bara säga inget. Hon kom in och Alice
jag
bara,
hoppas att
gud,
det där klipps bort.
Det kommer inte jag.
Du, vi lägger på här. Det kommer mer. När hon kom in i studion säger Alice så här, shit vad snyggt du är, kvinna. Och jag bara, nej men alltså, du ska se, hon tränar så mycket, hon kör yoga, hon lyfter sin kropp och så vidare.
Jag sa lyfter sin kropp. Det är hon det här jag menar, det är så här, tänk dig alltid när Clara säger någonting om mig så är det liksom typ 80% överdrift.
Men jag undrar hur du blev en sån karaktär i hennes liv och inte jag.
Jag vet inte, jag har verkligen ställt mig frågan.
Jag kämpar varje dag för att imponera
men,
på dig.
Men du förstår att så som jag ser dig som är jämlike som mig, Alice.
Jag vet inte ens om det är det.
Nej, men tänk dig Golly, hon tittar ner på mig och nästan du vet, så här, spottar på mig, förstår du?
Ja,
du vet, hon ser inte mig på samma sätt som jag ser henne. Hon tittar upp mig och gör så här.
Men känns det inte som att alla psykologer lite gör det? Att de tittar på henne och bara, issues.
Ja, issues.
Ooh. Red flag.
Exakt så. Det är så hon tittar på mig.
Shit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men jag är så taggad på det här avsnittet. Det känns som att du kommer hjälpa oss att gå in lite djupare i ämnen som vi annars inte hade kanske riktigt gottat oss ner i.
Ja, faktiskt. Och jag tänker också, vi har ju pratat lite om det. Alice heter jag.
Glömmer mitt namn. Perfekt. Bra. Så shit, utbytbar.
Alice, alltså. Så utbytbar.
Wow. Bästa vännen.
Tog 5 minuter liksom.
Älskade vän.
Älskade vän.
Nej, men så här. Vi har ju också sagt det att är de här avsnitten populära så är det ju jättekul om Golly vill komma tillbaka. Och man har kanske ett stående liksom så här. Någon gång då och då. Att,
om det finns ämnen som ni verkligen vill att vi går in på djupet
grottar
på.
Grottar oss in i. Till exempel destruktiva relationer. Vad finns det mer för ämnen vi kunde ha
prata om? Jag tänkte också på svartsjuka, avundsjuka. Det kan vara väldigt intressant. Mm. Självkänsla. Och jag tänkte det vore ju superintressant att diskutera självkänsla utifrån era jobb. Alltså som influencers. Gud, ja. Liksom. Så här, hur påverkar det självkänslan? Alla intryck som ni är med om. Liksom. Hur sätter det för typ av intryck i er?
Nej, men alltså de här ämnena är jag så taggad på att grotta ner oss i. Och jag är ju även lite taggad på att sen få använda dig, Golly, till även typ så här barnuppfostran och sånt. Hur man bekräftar ett barn.
Gud. Det pratade vi också om att vi skulle ta upp,
ja. Det hade jag tyckt var så intressant. För jag vill ju bekräfta mitt barn som nu säkert förstår.
Såklart.
Precis. Precis som jag, lycklig, perfekt.
Det är bara att upprepa vad du säger till dig själv.
Ja. Exakt. Du är lyckad.
Ett A-barn.
A-barn. Nej, men precis. Men ska vi faktiskt gå in kanske på det vi ska prata om idag då? Ja. Nej, men programledaren fortsätter. Idag har vi faktiskt valt att gå in på kärlek och förälskelse.
Exakt.
Och vad är då
egentligen? Det är så här SVT barnprogram. Vad är egentligen kärlek och pirr i magen?
Nej, men jag tänker kanske att vi ska faktiskt grotta ner oss i på riktigt det. Ja. Typ så här, vad är kärlek och vad är förälskelse?
Mm. Att vi kanske börjar med det. Ja. Så att folk verkligen får fattar och kan urskilja. För att det är ju två helt olika grejer.
Mm.
Jag tror de flesta människor, jag säger inte att alla gör det, men majoriteten av människor tror ju att kärlek ofta är en känsla. Jag vet inte, tänker ni att kärlek är en känsla?
Ja, det skulle jag säga att det är.
För det är det vanligaste associationen folk har. För att vi tänker så här, ja, men vi blir ju dragna till någon, vi blir attraherade av någon. Och sen så börjar vi investera i dem och sen kommer förälskelsen. Det är klart att det är en känsla, det är så de flesta ser. Ja. Varför ser du lite konstigt ut?
Nej, där, jag kände så här, vad skulle det annars vara?
Ja, men precis. Därför att grejen är den att vad man egentligen menar, eller vad man egentligen menar att kärlek består egentligen utav, det är några komponenter och grundstenar. Utan det så finns egentligen inte kärlek.
Nej.
Och det finns inte heller en grund att egentligen skapa kärlek. Det vill säga långvariga relationer eller liksom tajta, starka band. Och om jag säger att det finns 6 stycken olika komponenter, vad tror ni, om ni får bara så här fundera på, vad tror ni är grundstenarna i kärlek? Vad behövs för att en kärleksrelation ska typ funka?
Tillit.
Mm. Du har faktiskt rätt. Tillit är.
Glad.
Are you stupid or something?
Glad. Smiley. Men tillit.
Ja. Liksom känna när är du fin.
Attraktion.
Nej.
Ni bara går vidare så jag pratar.
Förlåt. Vi har mutat Klara, hon är så här helt borta ur.
Jag bara, ni vet ni, jag sitter här.
Tänker du?
Nej men Golly, jag tänker att det är
så bra.
Okej, vänta, så jag är inte glad då.
Nej, inte glad Klara, inte glad.
Nej.
Mm. Så men... tänk dig så här, det här grundstenen här, så här, utan de här komponenterna så finns inte du kan liksom inte knyta an till en person.
Kommunikation.
Yes, bra.
Oj, vad duktig du är på det här. Jag står helt.
Men vet du vad? Alltså, jag skulle vilja lägga till så här, ärlig och öppen kommunikation.
Ja. Ja, för kommunikation kan vara keff om ni inte gjorde rätt.
Riktigt dålig.
Mm. Jag vill bara säga det. Jag i ett annat liv hade varit psykolog. Alltså jag tycker 100%. Det är så intressant. Mm. Det är därför jag älskar det här avsnittet.
Mm. Ja.
Okej, så vi har tillit och vi har kommunikation.
Yes.
Och inte passion, sa du.
Alltså,
egentligen inte, nej. Egentligen inte. Det finns lite andra nämnare som skulle kunna bakas in i passion. Så om ni bara lyckas naila dem så är ni på rätt
väg. Attraktion.
Nej.
Mm, nej. Det jag sa.
Nej, du sa väl passion?
Jag sa både och.
Ja. Okej, ska jag lägga till då? Oh, shit, ska hon vara hennes jävla glädje?
Man måste ju vara glad, Golly. Golly, jag är ju glad.
Åh, herregud. Okej, så ärlighet och öppen kommunikation sa vi ju. Sen har vi respekt.
Ja, men givetvis, såklart. Men det var exakt. Så självklart.
Nej, men det är ju det. De här grejerna är ju inte alltid självklara. Ni vet ju själva liksom. Hur ofta är det så att parten respekterar en? Nej. Mm. Validering. Alltså bekräftelse.
Mm.
Det var ni lite grann inne på. Ömhet. Och sen affektion.
Vad är affektion?
Ja, men att visa känslor, visa liksom omsorg.
Okay.
Men det tänker jag är lite i passionskategorin.
Mm, exakt, det går in där.
Men får jag fråga, det här är för att kärlek ska kunna uppstå?
Det här är för att kärlek ska överhuvudtaget kunna existera.
Okej, okay, men kan vi bli förälskade utan att vi har allt det här då?
Det kan vi bli, och vi kommer in på det. Mm. För att bara så att man förstår att det här är grundpelarna. Så utan dem så kan vi egentligen inte knyta an till någon annan. Och hur vi lär oss de här delarna, det är helt och hållet baserat på hur våra föräldrar egentligen har visat och älskat oss.
Mm-hmm. Så, det här är så intressant.
Vår anknytningsmönster alltså till våra föräldrar har sett ut är under uppväxten, speciellt under barndomen, påverkar det här.
Oj, alltså.
Så de blir egentligen, man kan säga, de är egentligen de första, absolut första personerna i våra liv som tränar oss i vår kärlek är.
Wow.
Gud, det är så sjukt. Mm.
Så om vi träffar en partner, det här är också så intressant. Så om vi träffar en partner och han inte talar samma kärleksspråk som oss, så har ju uppenbarligen den partnern haft föräldrar som har liksom tränat honom eller henne i ett sätt.
Mm.
Och sen så har vi tränats på ett helt annat sätt. Och så blir det så här, men vad fan, vad håller du på med? Du ska ju visa mig kärlek på det här sättet som jag ser kärlek på. Medan han ser kärlek på ett helt annat sätt och ger mig ständigt. Men jag kan liksom bara inte vara lyhörd till det.
Det här är så intressant att du kom in på det. För vi pratade om det för några veckor sedan i podden. Mm. Om just olika kärleksspråk. För jag och John har väldigt olika kärleksspråk. Mm.
Och då med andra ord helt olika så sätt ni har blivit tränade i kärlek.
Exakt. Men också, jag skulle också vilja lägga till att så här, bristen på vad man, alltså så här, det man inte fick som barn kan också vara en supertrigger i en relation.
Absolut.
Så jag tänker typ på min ex-relation, så var det, om det var någon konflikt typ, så var han naturligt mer tyst och jag ville överkommunicera allting.
Exakt.
Och för honom var det bara så här, vi låter det liksom lägga sig lite och sen kan vi prata om det. Och jag är så här, vi måste prata nu. För att det jag blev triggad av var den här tystnaden.
Precis.
Som är någonting jag växte upp med som inte varit hälsosamt.
Liksom. Exakt. Exakt.
Så lika mycket som man är mottaglig för den kärleks formen man är van vid, så är man också triggad av det som var brist på.
Mm, precis så.
Men får jag bara fylla ut med, hur funkar det då om man har olika kärleksspråk? Kan man lära sig ett nytt kärleksspråk?
Man kan lära sig ett nytt kärleksspråk, för man får ju någonstans också se det som att föräldrarna var ju de första som tränade oss. Sen har ju vi konstant nya personer som kommer in i våra liv, vi har våra vänner, vi har partners som kommer in, vi har kanske andra typer av bekanta, så allting, man kan säga att hela livet sen därefter blir en träning. Så antingen så kan vi behålla den typen av mönster som vi har lärt oss, eller så kan vi faktiskt träna och öva ganska mycket i terapi gör vi ju det. Liksom. Vi övar på att egentligen reparera det här gamla mönstret för att lära oss en ny taktik och teknik för att liksom älska och visa kärlek på nya sätt.
Mm.
Så, men då krävs det ju en hel del insikt om att det här sättet som jag liksom visar kärlek på kanske inte är så jättemottagligt för min partner, eller att det kanske är triggande, eller att det kanske inte är egentligen särskilt kärleksfullt.
Nej.
Om man kommer ifrån en väldigt liksom destruktiv familjemönster.
Ja. Hur vet man att man är förälskad?
Alltså, förälskelse, det är ju verkligen en helt egen kategori. Jag tror att det är så viktigt att särskilja de här två bitarna. Mm. Därför att jag tror att många människor, inom liksom processen av kärlek så sker ju förälskelse. Men förälskelse är ju en väldigt liksom intensiv stund. Och den här lilla intensiva stunden är, alltså det är väldigt många som har olika teorier om vad det här innebär och vad man egentligen ska göra under den här förälskelsen. Vissa menar på att men det är en förberedelse för att individer liksom ska skapa starka band tillsammans. Andra, och för att liksom få en varaktig kärlek. Andra menar på att det här är bara en jaktfas.
Mm.
Alltså det är typ egentligen, hela målet är reproduktion, alltså fortplantning, typ som Klara och John liksom. Alltså du vet.
Literally.
Literally. Alltså att man träffas, man är kär, man ska skapa barn. Det är typ det som är målet.
Ja, det menar, var vi. Ja.
Men drivkraften till att egentligen bli förälskad, det är egentligen att man längtar efter att känna sig väldigt liksom fullkomlig och trygg tillsammans med en annan person.
Jag tror att det här är en sån farlig, vad säger man, fälla för många människor. Jag vet i alla fall en person som jag är en bekant med som är väldigt kär i kärleken.
Mm.
Och som liksom lätt kan fastna i det där att man liksom, det enda man egentligen tänker på är att man vill ha en relation.
Mm.
Men det blir aldrig någon relation. Men de vill alltid ha den här relationen och det enda de tänker på är liksom att så här, men de är kära i kärleken helt enkelt. Förstår ni?
Exakt.
Det går aldrig över till kärlek utan det stannar alltid bara vid förälskelsen.
Mm.
Precis.
Och jag tänkte ju säga idag att jag kan inte relatera så mycket till det här.
Mm.
Sa jag till dig, Golly.
Ja, men precis.
För att jag har aldrig varit så här kär i kärleken.
Mm.
Men då sa ju du att nej, du är ju motsatt istället.
Mm. Alltså du har ju en sån personlighet där du är ju extremt förnuftig. Liksom.
Avbarn, avbarn.
Ja, men du alltså, plockar isär personer.
Ja men exakt, shit.
Ja, alltså, på ett sätt.
Nej men alltså det jag tänker som är liksom din, jag vill inte säga att det är en utmaning, men vi kan väl ändå vara helt ärliga och säga det, att du har ju också haft svårt för att faktiskt bli kär. Därför att du har ju träffat och dejtat väldigt, alltså inte många, men du har ändå gett dig själv en chans.
Ja.
Efter det här exet. Någonstans så har ju du oftast haft väldigt starkt motstånd till kärlek. Du hittar fel väldigt snabbt.
Onödiga fel hittar du.
Superonödiga fel. Och såhär, ofta
så, jävla t-shirten hade på sig.
Ja, alltså verkligen.
Ja, men 100%. Ja. Och ofta så hamnar du också i ett läge där du vänskaplig gör den här personen ganska direkt. Så du är ju liksom väldigt förnuftig.
Ja.
Och förälskelse är ju verkligen en känsla liksom. Alltså det är en fantastisk underbar kraft. Och det kan verkligen vara liksom en dörr in till en förändring. Både hos liksom partnern men även hos en själv. Att man börjar se nya sidor i sitt liv. Mm. Man börjar ta nya riktningar för att det är en liksom på nytt födelse på många sätt.
Det är så intressant för när man är i den förälskelsefasen, man behöver inte sova.
Exakt.
Man behöver inte äta. Man, alltså, du vet, så här, man ser inga brister på sitt liv. Alltså, man är verkligen odödlig. Det är rosa fucking moln.
Alice är nämligen faktiskt där just nu.
Va? Åh gud vad spännande. Oh, shit, jag tänkte faktiskt fråga er om det är någon av er som... Men gud, berätta nu. Är ni förälskade?
Nej, men jag är väl kär eller?
Jag vet inte, Klara. Det är därför jag frågar.
Ja, men jag vill för fan inte kolla hit.
Jo, men du är kär.
Men jag vill inte vara förälskad. Jag är för fan kär. Vi är för fan snart barn ihop.
Nej, men jag skulle säga att du är kär. Jag vet inte varför är det en fråga?
Men vadå, vad menar du, Golly?
Nej, men gud. Shit, kolla inte på min min eller något.
Du tänker att jag fortfarande är i en förälskelsefas.
Men för mig, så här. Om vi ska vara förälskelse och kär är ganska snarlika.
För att jag kan ju nästan känna att så här, om jag får vara, jag har ju sån jävla insikt, ni vet, perfekt lyckad av barn och så vidare.
Du är så underbar.
Så blir det ju, nej men så är det faktiskt så att jag kan ju nästan känna när jag var förälskad i John och när jag blev kär i John.
Mm, berätta skillnaden.
Nej men jag kände av verkligen, alltså när jag var förälskad i John, då var ju allt perfekt. Han var perfekt, det fanns ingen som honom och allt med honom var bara bra liksom.
Mm.
Men sen kom ju den här, när smekmånaden tar slut. Och så kom de här sidorna som man var så här, det här såg inte jag innan.
Mm.
Jag såg inte att du var så här jävla dum envis innan. Eller, alltså man ser sidor som man kan krocka på plötsligt, som man inte såg innan.
Mm.
Men nu älskar jag honom ändå. Men så här, just när förälskelsen, då var ju allt bara liksom blommor och bin. Bokstavligt talat då. Ja. Men sen såg man personen vad han faktiskt var. Han var ju bara en människa. Mm. Och han har ju också sina brister, precis som han upptäckte mina brister.
Mm.
Så det blev väldigt tydligt för mig, tycker jag, när våran smekmånad var slut.
Exakt.
Och jag antar att när den tog slut så tog väl, eller inte förälskelsen slut.
Då gick det över till att vara kär.
Mm. Ja, du gick det över mer till, eller?
Alltså jag är lite, jag skulle vilja säga så här, att för mig så är förälskelse och kärlek typ, eller förälskelse och att vara kär nästan samma sak. Men den har olika peaks. Okej, så den kan gå upp i liksom ett väldigt högt värde där vi har de här extremt rosa molnen liksom. Och sen så börjar det liksom bli kanske mindre och mindre och mindre. Och där någonstans i den kurvan neråt är kärkänslan.
Okay.
På samma sätt som i början när vi liksom håller på att lära känna någon så börjar den här kurvan gå upp, upp, upp mot det här extremrosa. Och den kurvan är också för mig att vara kär.
Mm.
Men sen när man börjar etablera en relation och att man hamnar i en fas vi kommer gå in på lite senare, då är det kärlek i en annan bemärkelse. Då är det som djupa band, det är anknytning, det är liksom, det är, man känner djup kärlek. Ja. Och det är det jag tycker att du och John har.
Ja.
Ni har verkligen en djup, djup kärlek. Det är det som jag
tycker. Ja, och man är trygg med varandra. 100%. Det finns liksom inget som är så här ovisst längre. Utan...
För jag tycker förälskelse kan också vara väldigt otrygg.
100%.
För att man också,
man vet ju inte vart man har varandra.
Om man går in i det med den här, som du säger, perfekta fasaden. Man vill liksom inte prutta framför sin partner. Man vill inte, du vet, göra, man är väldigt lösningsorienterad, man är bara så lätt och härlig och ledig typ.
Kåt och tacksam.
Kåt och tacksam. Men det kanske inte är den här djupa, trygga känslan. Precis. Utan det är mer så här, det är spännande och fartfyllt och mycket energi i den relationen.
Ja, verkligen.
Och att man typ växer in i det som blir tryggt, förhoppningsvis.
Ja, precis så. Alltså man kan ju säga att förälskelse, så det sätter igång så mycket sjuka processer i hela kroppen, främst hjärnan. Mm. Alltså den verkligen får hjärnan att hamna ur balans, vilket kan förklara väldigt mycket av de här kroppsliga reaktionerna. Alice, du nämnde ju att typ hunger och trötthetskänslor liksom försvinner helt. Det stämmer. Det minskar totalt, samtidigt som liksom sexlust och behovet av närhet ökar. Men så, jag vill bara också påpeka att självklart är det här olika för olika personer. Det finns ju ingen så här konkret fakta att allt det här händer alla personer, så det är bara viktigt att nämna liksom. Så det är inget fel på en om man inte har känt sig att man fortfarande har sin hunger kvar. Alltså, nej, så. Bara nej, så att man vet.
Fan, jag är hungrig!
Men enkelt förklarat, så jag kommer inte gå in i någon biologi så att alla lyssnare hänger med på det här. Men enkelt förklarat så frigörs extremt många kemiska ämnen i vår kropp som påverkar oss när vi är liksom kära och förälskade. Och det är liksom känslor som är förknippade med lycka, med njutning. Alltså vi snackar höga, höga doser av dopamin. Sjukt höga. Vi snackar jättemycket kortisol och adrenalin i kroppen.
Det är ju en fantastisk fas det här.
Alltså det är så underbart. Och sen så oxytocinet som vi inte får glömma, för det är verkligen bästa hormonet. Mm. Och det främjar vår liksom förbindelse och
det ska närhet. Man också ta fram under förlossningen.
Mm.
Det är en cocktail av bara massa, att man blir hög.
Ja, typ. Man blir typ hög. Och sen testosteronet som stimulerar sexlusten. Och det är oavsett kön. Så kvinnor får också faktiskt underbart. Utlösning av det. Ja. Men det finns ju väldigt mycket negativt med detta också.
Nej, vadå? Ja, man jobbar inte alls lika bra.
För jag tycker det också är intressant. Jag vet att det är många som kan relatera till att komma över en situationship som är superpassionerad kan ibland ta längre tid än att behöva komma över en långvarig relation. Och det i sig är ju helt sjukt.
Absolut.
100%. Men det är också väldigt vanligt att det är så att så här, man är på G med någon eller man träffar någon och så funkar det inte. Men man kan inte komma över personen.
Mm. Men det är väl bara exakt. Bra sex eller?
Men jag tror det är mycket mer kemiskt än så.
Väldigt mycket mer kemiskt än så faktiskt. Alltså grejen är, det finns ju vissa faror med det här. För just när man pratar om förälskelse, så jag tror att missuppfattningen folk har är att, men vi pratar om att det är fantastisk fas, det är ju verkligen det. Men jag tror att här blir ju faran för att man vill så gärna stanna i den här fasen. Man vill liksom inte ge sig ut ur den. Och jag tror att det är precis det här som du också förklarar med din vän där. Att, jag vet inte om det var han eller hon, men Att få den här känslan av att man ständigt liksom vill vara i kärleken. Man är kär i kärleken, ja. Men man kan inte stabilisera sig. Man kan inte liksom riktigt komma ut ur den fasen riktigt och ha en relation som är fungerande.
Nej.
Men det finns ju vissa liksom faror med det här med förälskelse, och en av de farorna som jag tror ni var inne på här, det är att vi har en benägenhet att se det vi vill se hos den andra. Och det här, och det gör att vi blir väldigt, väldigt dåliga på att uppmärksamma de egenskaper som vi tycker mindre om. Så därav kan vi locka till oss ganska destruktiva relationer, eller relationer som sen visar sig vara någonting helt annat, och vi bara, men va, jag tror inte det här om honom. Och då blir vi väldigt skamsna och känner oss misslyckade för att vi har liksom lyckats haffa en snubbe som är bara skit. Liksom.
Men då är man bara blind. Ja, mot det, man,
eller? Det är det här som är grejen. Det är att när du är i den här kärleksfasen, eller den här kärfasen, den här förälskelsefasen, så tenderar du till att inte se de här tendenserna.
Och det är då vänner kan komma och bara, du fan, är det inte lite red flagg att han gjorde
absolut,
så här?
Absolut, absolut.
För man går in i försvar.
För du har ju du har en objektiv synvinkel, du är inte subjektiv i den här känslan, alltså förälskelsen, du är ju helt utanför. En annan tendens som också är kopplad till det här vi pratar om, det är att vi idealiserar partner under förälskelsen. Och det kan vara väldigt vackert att vi liksom tycker om en person så mycket så att vi liksom verkligen, ja men du vet, sätter personen på pedestal. Ofta så gör vi det liksom för att vi någonstans bara beundrar den här personen. Men vi kan också, om vi var väldigt älskade och väldigt trygga som barn under vår uppväxt med våra föräldrar, så har vi oftast inte det här behovet av att idealisera andra personer. Det är lite intressant.
Jag kan tänka att det som är farligt med att hyperidealisera en person man dejtar är att när det väl håller på att avta, så kan man bli väldigt avtänd av det man faktiskt ser.
Absolut.
Att så här, de riktiga färgerna kommer fram och man är så här, fast det här var inte vad jag ville ha.
Exakt.
Så att det är viktigt att tänka på så här, att den man dejtar inte ska vara hela vägen upp till himlen.
Precis. Vi kommer med lite tics och tricks sen, vad man kan tänka på när man träffar en partner, så att man har med sig de här typerna av förhållningssätt.
Men för att fråga, om man har då en tryggare uppväxt som barn, så blir det inte att man blir lika så här blown away?
Nej. Inte alls. Därför att du har, ja men precis, för att alltså, risken med att man har haft en otrygg eller otrygg uppväxt eller har dålig självkänsla, så förväntar man sig oftast, det är väldigt omedvetet såklart, det är ingenting som man är medveten om, men det är omedvetet att den andra personen ska liksom tillgodose ens ouppfyllda behov.
Så att
man går runt där och har liksom massa saker som man önskar sedan sin uppväxt som man inte har fått. Och någonstans så lägger man det här på parten.
Men det är väldigt konstigt egentligen om man tänker att man har aldrig fått det. Och så blir det att man har en sån stor förväntan på en människa. För mig blir det nästan tvärtom, att det skulle vara att man inte förväntar sig någonting.
Men man drömmer ju också om kärleken. Man har ju den här liksom verkligen höga behovet. Och sen är det omedvetet. Ja, precis. Och sen är det omedvetet såklart.
Är det samma person som då kan vara kär i kärleken?
Det kan vara samma person, absolut. Mm. Det kan vara. Men förhoppningsvis så tänker jag ju någonstans att underlivet så blir vi förhoppningsvis mogna. Och genom erfarenhet och med hjälp av terapi såklart också, så kan vi verkligen kunna särskilja det här och börja liksom se den verkliga personen redan under förälskelsen. Så det här är ingenting som personer med en dålig eller otrygg, dålig självkänsla, otrygg uppväxt inte kan jobba på såklart. Det här kan man ju verkligen bearbeta.
Ja, man är inte doomed.
Nej.
Men får jag fråga, det kanske vi kommer till, men de då som fastnar i den här förälskelsefasen och sen antingen lägger ner eller att den andra partnern lägger ner då, är det då för att man börjar se the true colors? Och man bara säger, nej, jag vill bara känna de där rosa molnen.
Det eller kan vara en av anledningarna, absolut. Mm. Men det finns en mycket, mycket starkare anledning till varför det är så. Vi kommer komma in på det.
Mm.
Jag ska bara lyfta en sista grej, det här med faror. Och det är faktiskt risken som man kan se hos ungdomar, tonåringar, men också faktiskt liksom vi, eller kvinnor och män, upp till 25. Och jag lyfter 25 för jag vet att många lyssnare är ju liksom runt den här åldern. Och det är att man går in i en förälskelse, och när man gör det under den här åldern så går det hand i hand ihop med ens identitetsutveckling. Man utvecklas ju fortfarande liksom. Så relationen används här som en spegel för att förstå vem man själv är. Så när partnern inte längre behövs, i den här utvecklingsfasen, för man har nu liksom funnit vem man själv är, så svalnar känslorna för personen och då liksom hårt sagt så dumpar man killen eller tjejen.
Oj, var det det som hände med Filip?
Det kan vara så.
Oh my god. Men vadå, det var ju efter så många år.
Nej, men det är det jag menar.
Det är för att
exakt det hon säger.
Ja. Ja, men, identitetsutvecklingen är ju något som pågår under den här tiden. Liksom. Från men tonåren gud. Upp till 25. För
men gud Alice, stackars Filip.
Det är där vi har.
Men Alice, jag har exakt samma historia. För mig var det, jag träffade ett ex i mig när jag var 18. Mm. Och jag gjorde slut med honom när jag var 25.
För, gud vad sjukt. Är det här ett vanligt fenomen?
Det är ett vanligt fenomen. Mm.
För det var verkligen alltså det mest underbara förhållandet.
Mm.
Alltså den mest perfekta människan. Ja. Som jag än idag har så mycket kärlek för. Mm. Oh,
men det är
sjukt.
Så, för när man tittar tillbaka på de här personerna som beskriver just de här förhållandena under den här tidslinjen, så är det precis så som du beskriver. Det är perfekta förhållanden, det är så mycket kärlek. Ja. Det är liksom svärmors dröm liksom på alla möjliga plan. Men sen så bara så här, känslorna svalnar för att jag utvecklas.
Mm. Men är inte det samma med vänner?
Så kan det vara, absolut.
Alltså man växer ifrån vänner 100%. Också när man börjar liksom så här, fan, vi har valt två helt olika vägar i livet.
Absolut.
Så man växer ifrån varandra.
Ja. Så det gäller vänner också.
Relationer
faktiskt.
Relationer, generellt,
ja, precis. Precis.
Mm.
Men det blir ju lite liksom mer kritiskt och hårdare för att separationen med en partner är ju betydligt mycket mer, det kan vara starkare så, än kanske till en vän.
Ja.
Men såklart, det kan vara lika hårt där och med.
Men sen också tycker jag att dejta efter 25 ser också helt annorlunda ut. För att plötsligt vet man mycket mer vem man är.
Mm.
Och plötsligt så är det så mycket mer som ska krav. Klaffa.
Ja.
Mm.
Så det är inte bara att man skrattar ihop och du vet, har kemi. Utan det ska också vara alla de här andra värderingarna. Och...
Ja, kraven blir betydligt mycket mer högre ju äldre vi blir.
Mm.
Verkligen.
Mm.
Det vet Klara.
Jo, tack. Min kravlista har varit så lång att det inte ens finns någon som skulle någonsin passa in.
Nej, men alltså, Klaras kravlista är ju fruktansvärd. Alltså, en gång så tror jag frågade dig. Jag bara, kan inte du bara säga så här, vad är det du letar efter? Alltså, det var verkligen så här, jag bara, shit. Alltså, det här, det är liksom, wow, nej, men, för den killen som lyckas liksom klicka in.
Nej, men det var verkligen, när jag insåg att den här kravlistan bara blev liksom längre och längre och jag insåg att så här, det finns inte en människa som kan hålla det här, den här kravlistan.
Nej,
liksom.
Nej.
Det var då jag blev så här, fan, jag måste nog lägga ner hela den här kravlistan. Men sen är det ju bra att ha lite krav kanske.
Självklart, men... självklart. Alltså vi ska inte vara kravlösa och bara ta vem som helst.
Nej, men kasta era listor.
Men de här listorna, vet du, fasiken. Jag tror...
Jo, men för omedvetet gick ju jag efter den här listan då när jag gick på dejt. Och då blev det så här, nej, han prickade bara av 9
ja,
av 10
för då
saker.
Hittade du ju alla de här felen.
Exakt. Grejen är den att det som jag reagerade på med din lista var ju mer att det var väldigt tydligt på vad du ville ha. Inte vad du ville känna. Och jag tror att skriver man en lista baserat på att jag vill känna de här sakerna med den här personen, då är vi rätt ute.
För det är ett, gud, det är så intressant. För att jag dejtade en kille som var allt på det här pappret. Alltså lång, snygg, framgångsrik, charmig, vi skrattade upp. Alltså det var verkligen, han hade allt. Men jag blev inte kär.
Mm.
Alltså jag fick inga fjärilar.
Har vi inte alla haft en sån snubbe som man bara så här, man alltså, vill
perfekt.
Bli kär i en.
Ja, exakt. På alla sätt, men... Jag fick inte de här känslorna. Jag har ju varit kär i de killarna som jag varit tillsammans med.
Exakt.
Och blivit väldigt kär, väldigt intensivt. Och sen så har jag tror typ att jag har svårt att få känslor efter dem. Mm. För att nu är jag lite trasig.
Mm.
Jag vill liksom inte ge mig in i det egentligen.
Ja.
Och jag tror att även om jag ser den här perfekta killen som jag alltid vill ha...
Mm.
Så är det någonting i mig som har liksom stängt av den förmågan att göra det.
Ja, eller så har du inte alla de där 6 underdelarna som var tvungna att finnas.
Yes. Ja. Ja.
Kan också
det är det här som är grejen,
exakt
tänker
det.
Jag.
Exakt det som är grejen.
För att jag hade ju den där perfekta killen också på pappret.
Mm.
Men varför blev jag inte kär i honom? Ja, för jag hade inte den här... Jag kan ju säga det, av de där 6 delarna, jag hade inte allt det.
Nej, för det är precis det handlar om. Vi tittar oftast på att ja, men partnern har han alla de här 6 grundstenarna, men det är ju lika mycket du själv.
Exakt.
Har du jobbat med alla de 6 grundstenarna för att kunna möta någon med de här 6 grundstenarna?
Ja.
Så har vi någonstans svårighet med tillit, vilket är vår absolut största svårighet. Har vi svårighet med det, då är det så här, okej, men liksom, vi kommer ha svårt att knyta an. Alltså vi kommer ha svårt att ha förtroende för varandra, gå in i relation utan att känna liksom, oss rädda. Alltså sånt där kommer trigga. Grejer kommer trigga.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men då undrar jag, Golly, för någon som har trust issues, alltså jag.
Du bara, jag pratar om mig själv.
Är jag förstörd? Liksom.
Alltså, nej!
För jag vet liksom,
absolut inte.
Jag har jättesvårt, även om jag går in i en relation som jag vill tro den, det bästa om, så har jag också lite gett upp hoppet om kärlek. Det låter jättemörkt. Men det är också lite så här, ja, det är lite så det är. Men det gör ju också att jag har trust issues. För jag tänker att så här, alla kan slip någon gång. Så varför ska jag lita fullt ut på att du bara kommer vara lojal till mig? Alltid.
Nej, alltså så här, jag skulle säga att det är absolut inte kört. Däremot så behöver man ju fundera eller liksom jobba vidare på att stärka upp den här självkänslan som ligger till grund för varför tilliten till andra, men främst till dig själv. Så när vi snackar om tillit så är det viktigt att alltid ha det här med sig, att när vi tänker att jag inte litar på andra, så handlar det väldigt ofta också om att vi har väldigt svårt att lita på oss själva. Det vill säga att om jag går igenom en svår händelse, om jag blir dumpad, om han sårar mig, om han gör någonting fel eller, du vet, triggar mig, att jag måste lita på att jag kan hantera mig själv och ta mig själv upp igen. Så det är oftast där det här problemet med tillit sitter. Mycket, mycket sällan att det ligger hos den andra partnern. För att egentligen, människor kan ju bete sig hur som helst mot oss, egentligen. Men om vi reagerar ständigt och är väldigt reaktiva gentemot deras beteenden och bara blir förstörda och tappar oss själva, det är där vi tappar också tilliten till tilliten.
Ah. Men får jag gå in här lite bara, Alice, i den här tillitsgrejen?
100%, varför frågar du mig?
Nej, men jag tänkte om du ville säga något,
Alice,
om det här.
Alice, det är din podd.
Alltså, är det okej, Alice, om jag säger
du något? Vet vad, du får prata.
Ja, toppen. Nej, men nu kommer jag höja mig själv här igen.
Sällan.
Det är väldigt sällan du inte gör, så nu förväntar vi oss att du...
Som sagt, avbarn och så vidare. Ja. Men jag tänker så här. Jag då, som har haft otrogna pojkvänner hela jävla tiden, förutom John typ. Och bara haft liksom destruktiva relationer och allt i det. Varför är jag fortfarande lätt för att lita på människor?
Får jag bara ställa dig en fråga tillbaka? Ja. Har inte du också varit otrogen?
Nej.
Har du inte? Okej, okay, jag tror att du hade varit det.
Ja, nej. Kolla, du försökte sätta mig på plats här, va?
Jag tror det var någon gång där när du var 18.
Ja. Exakt.
Vänta,
Alice,
vänta.
Give me five.
Nej, okej, nu ska jag berätta.
Här sitter vi, Miss Perfect.
Barnet.
Nej, men vänta. Okej, jo, så här. Jo, jag var otrogen.
Ja.
Men jag åkte direkt hem. För det här var ju, jag bodde ju i Motala då, va? Jag åkte hem direkt
från pizzerian. Och
nej, och sen var jag och festade i Norrköping. Och sen åkte jag hem direkt och gjorde slut, vill jag också säga.
Men det är väl fortfarande otrohet?
Ja, absolut, det är otrohet. Men det var inte de här otroheterna som jag har varit med, där man ljuger om det,
ja, absolut.
Man hittar på, man bedrar. Alltså liksom den grejen. Jag hade ju ändå någonstans...
Du systematiskt bedrog inte, utan du...
Nej,
gjorde...
Nej, jag visste ändå att jag gjorde fel här nu. Jag går hem och berättar och gör slut.
Och sen var du väldigt ung.
Ja, och avbarn.
Så att Klara är all fine liksom.
Klara, alltså, ska
nej,
vi inte döma.
Otroligt. Nej men så, det är det jag menar. Hur kommer det sig att jag fortfarande
därför
är så
du
lyckad?
Har. Nej men därför, alltså shit.
Nej men jag skämtar, men
varför är Klara så bra
och heter det en podd? Vad fan händer? Det borde heta såhär, A-barnet tillsammans
och
med
hennes kompis som ibland får prata.
Hur kommer det sig då, Golly, till exempel där då? Hur kommer det sig att jag inte är förstörd i den grejen? Är där... det för att jag då har sån trygg bas att stå på där,
ja,
eller?
Ja.
Ja.
För det första så har ju du en väldigt trygg anknytning, det kan man ju konstatera.
Mm.
Det är min analys av dig.
Aha.
Fakturan kommer sen.
Mm.
Yeah. Men sen så nästa grej är ju att du har en otroligt stark självkänsla. Och det har du har ju haft det rätt länge. Sen så att livshändelser sker där du kan svaja i din självkänsla, det är naturligt, det hör till. Men du har en väldigt stabil liksom, bas att stå på.
Ja.
Så din tillit, och när jag säger självkänsla, då menar jag på att självkänsla är ju kopplat till självtillit.
Ja.
Så det sitter ihop liksom. Så i och med att du är så stark i dig själv så kan du också hantera motgångar på ett helt annat sätt.
Mm.
Sen så betyder det inte att du inte blir ledsen och sårad.
Nej, och det betyder inte heller att jag kan ha issues i till exempel då svartsjuka.
Ja. Såna absolut, grejer. Det blir konsekvenser. Mm. Och det har ju ingenting med tilliten att göra egentligen. Utan konsekvenserna av andras handlingar sätter ju spår i oss. Det är därför det är så himla viktigt att vi är verkligen... med, alltså hur, det är skitsvårt, jag hör ju vad jag säger nu, men att man är medveten om vem man blir kär i.
Mm.
Hänger med? För att det här är ju liksom den stora skadan som kan ske sig mot vår personlighet.
Mm.
Ah, gud.
Men,
så mycket att säga.
Ja, och vi,
vill
vi
kommer, du säga någonting?
Nej, men,
vi kommer gå igenom en liten checklista sen, vad man kan ställa sig själv som frågor när man typ håller på att träffa eller dejta någon. Så att man åtminstone är medveten innan man ger sig in i relationen, så här, vilket bagage kommer jag med?
Mm.
För att det här kommer bli mina triggers och det här kommer vara sådant som jag förmodligen kommer bli väldigt reaktiv i den här relationen med.
Men det där är så jävla viktigt tycker jag, innan man går in i en relation, laga dig fucking själv.
Superviktigt. Det är alltså faktiskt mitt tips till alla mina patienter som jag har som precis har kommit ut ur en relation, att så här, försök att inte gå in i en ny.
Mm.
Alltså jag vet att det är svinsvårt, men liksom ge dig själv åtminstone liksom ett halvår av att verkligen bearbeta det som har hänt.
Ja, för det är svårt att sitta och laga sig själv i en relation sen. Eller förstår
det
ni vad jag menar?
Det är svårt, men vi behöver det också. Så, så här, det är nästa grej. Jag brukar säga först att så här, ta ett halvår åtminstone. Sen är det så här, sen kommer du behöva vara i en relation för att jobba relationellt. Du kan inte jobba med din svartsjuka ensam i din kammare och liksom sitter och typ virkar. Alltså
om
det kommer inte funka liksom.
Exakt. Nej, fast då behöver du också en partner som du visar att du kan, som då måste du hitta en partner. Vi tar John då till exempel. För mig har ju John varit en stor vinst just därför, för att jag går in, har jobbat väldigt mycket med mig själv, men hade han dragit upp det här igen och fått mig att bli osäker och svartsjuk, så tror jag lättare kunnat bli lättare triggad än vad någon annan hade blivit, för att jag har varit med om det innan.
Men det var ju därför jag grät för några veckor sedan.
Ja, men exakt.
För det att även om så här, det som hände i nutid var inte värsta grejen.
Nej, det är en trigger.
Men det triggade igång någonting som jag har behövt jobba så hårt på.
Mm. Precis. Mm. Precis så. Så för det här är ju problemet, att om vi hoppar in i en ny relation alldeles för snabbt efter en breakup, så tenderar vi att i princip repetera våra mönster. Så vad vi gör då är att vi träffar en ny snubbe som har typ samma tendenser som den gamla.
Det var
verkligen
jag.
Du. Absolut.
Alltså i alla år var det
där
jag.
Men det där är typ majoriteten. Alltså de flesta personer gör så. Mm. Det är jättesvårt att liksom bryta det här mönstret och göra det helt på egen hand. Man måste ha någon som man kan jobba tillsammans med. Det kan vara en terapeut eller psykolog eller om man vill en coach liksom, som ändå får en att så här, bli så pass medveten på ett så rakt och ärligt sätt så att man kan liksom öppna upp de här försvaren.
Mm.
Gud, ja, det här är så intressant.
Får jag säga en sak som jag tycker är super. Jag läste om en studie apropå det vi pratar om, för du Klara nämnde ju någonting här om att bli kär i kärleken, personligheten.
Ja.
Jag läste en studie, jag tror att jag sa det till er faktiskt på baby showern. Ja. Jag tror att jag nämnde det, men lyssnarna kan få lyssna på det, för det är skitintressant.
Mm.
Det är en studie som visar egentligen vad som händer i oss när vi blir nyförälskade eller förälskade kära. Och det som egentligen sker är att vi pendlar i upplevelse mellan spänning, men samtidigt rent kemiskt så känner vi stress.
Ja.
Så i alla relationer, i alla relationella sammanhang, så pendlar vi mellan spänning och stress. Så jag kan ta ett exempel. Du har precis träffat en kille, ni byter nummer och sen så sitter man där och bara, okej, vem kommer höra av sig? Spänning, stress. Du smsar den här killen och du inväntar svar och tänker så här, men tänk om han inte svarar, eller men vad kommer han svara, eller var smset bra nog? Spänning, stress. Så här håller vi på hela tiden under förälskelsen.
Fy fan alltså.
Och det är det här som gör att förälskelsen är egentligen liksom, visst det är liksom upphetsning, det är rus, men det, allt det här är egentligen besläktingar med stress. Så den här forskningen visar då att ju mer tid vi tillbringar med en individ, med en person, med vår partner, det kan vara 6 månader, det kan vara upp, liksom ett år, ju mer tid vi är med den här personen så reduceras stressen. Liksom.
Ja, jag fattar.
Ja.
Och det är väldigt tydligt också, för jag är ju inget stressad med John.
Nej, men precis. Men här har vi det här problemet. Så när vi säger så här, okej, men vad är det som händer då när den här stressen avtar? Och ja, det är här, vad sa du?
Tycker man att det är tråkigt? Eller?
Ja, exakt. Så när vi säger att gnistan eller förälskelsen försvann och vi tittar på vår relation och tänker så här, men gud, jag är inte kär i honom längre. Eller, jag känner inte som jag brukar känna, vad är det som händer liksom? Så baseras det egentligen inte på att din relation har blivit tråkig eller att din partner är oskön, utan vad som faktiskt händer är att stressen försvann.
Mm.
Och vad som istället har ersatts är en känsla av trygghet, säkerhet, en sund bekvämlighet.
Det där tycker jag är så jävla intressant med hur nervsystemet är så talande för hur du faktiskt mår i relation till andra. Mm. För att där var jag i min förra relation, då var det också en period av att jag behövde egentligen bara läka för mig själv. Men då var jag i en relation, jag var superkär. Och jag var konstant i det här spänning och stressläget.
Liksom.
Läget, och det avtog aldrig.
Exakt.
För det var också, det speglade min självkänsla. Jag var inte trygg i mig själv, så det var svårt för mig att vara trygg i en relation. Men jag, alltså du vet, jag gick ner i så mycket vikt. Alltså det var så tydligt för alla att det här är en relation som är...
Som inte är så sund.
Sund.
I alla fall för mig att vara i. För att jag hade behövt lugna mitt nervsystem. Men jag var ju så kär.
Den triggade dig alldeles för mycket. Den stressade dig väldigt mycket. Så där var det ju kanske att du blev... Alltså den gick på de delar av dig som vi brukar säga i skuggor. Sånt som du egentligen behöver jobba på. Men Exakt. Den var bara pokade på dig.
För jag lämnade en lång relation. Gick in i en ny relation ganska snabbt. För att jag blev
som
så kär.
Intensiv, liksom.
Som var väldigt intensiv av den anledningen. Att det var så högt och lågt hela tiden.
Exakt.
Och jag hade ju behövt i alla fall några år. Efter den långa relationen av att hitta vem jag är. Mm. Men istället kastade mig själv in i en ny relation. Utan att veta vem jag var.
Mm.
Men ni kom väl aldrig till den där lugna, trygga fasen?
Vi hade perioder av det, men det var fortfarande... Det var någonting som, oavsett vem jag träffade, den personen hade inte kunnat uppfylla den rollen, för att jag hade behövt fylla den i mig själv.
Mm.
Och det är det jag ser nu i efterhand, att så här, det var så mycket som min kropp talade om. Jag tappade hår, jag fick stressakne, har aldrig haft det i hela mitt liv. Jag gick ner i vikt.
Mm.
Men jag var också så här, jag ville så gärna vara med den här personen, så det var värt att vet, inte kunna sova. Det var värt att...
Exakt. Men det du faktiskt pratar om väldigt mycket, det är ju det vi säger, att man faktiskt kan bli utmattad av förälskelse.
Jag var utmattad. Totalt utmattad. Och det var så intressant, för jag jobbade ju med Lukas då, som var min assistent.
Mm.
Och han kunde ju se hur jag... Alltså du vet, det jag klarade av på dagen var att tänka på honom, alltså mitt ex.
Mm.
Och var med honom, det var utan problem. Men allt annat som var utöver det, som var att jobba, du vet, ha koll på mitt liv, jag hade inget minne. Alltså jag var ju, min hjärna var suddig. Och jag kan inte förklara det på något annat sätt än typ så här utmattningssymptom.
Ja.
Och Lukas då fick liksom ge mig en checklista på så här, det här är minimum vad du måste klara av idag. För att det här är som deadlines. Utöver det, jag hade ingen ambition, jag hade ingen ork till att klara av någonting. Shit.
Det är så himla tydligt att det var en utmattning. För att föreställ dig själva liksom att ständigt vara i en stresspåslag. Liksom.
Alltså, man får diarréattacker. Alltså hela kroppen bara säger ifrån.
Ja,
alltså.
Ja, verkligen.
Förlåt.
Det är okej. Men alltså det är, så, det, men det är väldigt
intressant. Har ni
intressant.
Också känt det?
Jag vet att du hade det. Jag hade inte det, men jag hade akne.
Ja, nej, nu ska du vara kåt och tacksam hos nya tjejen.
Är akne bättre än diarré?
Jag vet inte.
Jag är inte heller.
Men alltså det är verkligen så sjukt det där. För att grejen är, hjärnan har ju liksom ingen kapacitet egentligen att skilja ut på så här, vilken stress, alltså vart kommer stressen ifrån? Är det förälskelse eller är det för att jag jobbar fett hårt? Alltså stress som stress. För mycket adrenalin, för mycket kortisol bränner ut vår kropp, punkt slut. Men det är intressant, för jag tror inte många vet att förälskelse också kan leda till utmattning. Just att man är i en relation under lång tid, men det leder ingenstans. Alltså relationen får liksom ingen slutdestination. Vi blir aldrig trygga, vi blir aldrig, vad säger man när man blir exceptionellt, tänkte jag säga, men när man går ut och säger att man har en relation, vad kallar man det?
Exclusive.
Exclusive, exakt. Vad säger man på svenska?
Exklusiva.
Exklusiva, tack, shit.
International, reser så mycket, yes, över landet.
FN, FN. Och det är här som gör att liksom vi bara går runt och är kvar i den här förälskelsefasen i så lång tid utan att egentligen hamna liksom i någon slutsats. Men till slut så säger ju faktiskt kroppen ifrån. Så det är det här som gör det lite intressant, därför att i många andra sammanhang, typ när vi jobbar hårt, så kan vi verkligen leda oss själva in i väggen utan att kroppen säger ifrån, men vi lyssnar inte. Men i förälskelse, där reglerar kroppen själv. Så det är därför som många är så här, men gud, jag var bara kär i typ en månad. Men det var för att den personens kropp sa ifrån efter en månad. Vet du vad, nu räcker det. Liksom. Mm. Jag pallar inte med den här stressen. Medan andra kan vara kära typ i 2 år.
I can go hard. Alltså,
men
min
jag
kropp...
med. Jag kan vara kär i all oändlighet. Oh, det är helt otroligt.
Men vad frågar då? De som sitter och lyssnar nu och känner så här, ja, men hur går jag vidare från det här då? För jag kan ju relatera till att när jag hade min destruktiva relation och så började jag dejta igen och allt där. Jag tyckte ju att alla relationer blev tråkiga när den här jaktfasen var över. Mm. Om vi får säga så. Jag tyckte att allt blev tråkigt när det egentligen bara blev en sund relation. Då tyckte jag så här, what the fuck är det här?
Jag skulle vilja då säga att du typ var lite beroende utav jakten.
Ja, jag var beroende av jakten. Jag var beroende av topparna och dalarna. Att det ska vara bra, det ska vara riktigt jävla bra. Mm. Och sen är det riktigt jävla dåligt. Alltså jag var inte van vid den här liksom släta linjen. Utan jag ville ju ha toppar och dalar.
Men också att så här, du hade tränats till att kärlek för dig var högt och lågt.
Exakt, det var det som jag hade lärt mig. Och för så många relationer. Mm. Från min första relation till John i princip. Mm. Men hur, då kanske folk undrar då... Hur jag blev så bra. Nej, nej, nej. Nej, men för att nu kanske folk sitter där bara, men hur uppskattade du sen då att John en snällis?
Mm.
För att grejen är, jag hade ju slängt John för 3 år sedan. Mm. Så hade inte jag fortsatt med John. För då hade jag tyckt så här, nej fan vad tråkigt. För han vill ju aldrig bråka. Och han ger mig inte de här, han ger inte mig stress och det här.
Mm.
Men du får rätta mig om jag har fel, Golly. Mm. Men att jag uppskattade Johns trygghet och att han är snäll och att han är stabil var väl för att jag hade jobbat så mycket på mig själv där, eller?
Absolut, delvis det.
Ja.
Och jag tror också att det som kanske Johns stabilitet och trygghet, även om du såg det i ett tidigt skede i honom, så tror jag också att John var väldigt spännande för dig. För att han var lite utanför den koncept som du har varit van vid tidigare. Och jag tror att det i
utanför
sig...
Utanför mallen.
Ja, men exakt. Och jag tror att det i sig skapade också en spänning. Att han kunde... För jag minns det också att du sa det, att han kunde vara attributmässigt sett allt det som du söker i en kille. Som kanske är det som du dras till. Men som också kan vara det här lite mera... Ja, men mystiska, liksom farliga kanske, I don't know, men i alla fall. Men sen så personligheten visar sig något annat, det är ju liksom klockren match liksom, på många sätt, för dig i alla fall, för din personlighet. Men det du var inne på, Clara, när du sa så här att du älskar den här, det här jakten, toppar och dalar, och jag tror att majoriteten av folk som just är i den här gräset är grönare än andra sidan.
What?
Gräset är grönare än andra sidan, okej, okay, shit. Gräset är grönare på andra sidan.
Mm.
När de har den tendensen så handlar det ju oftast om att när man hamnar i den här säkra, trygga relationen där stressen försvinner, då blir man ju så här, vad fan är det som händer? Alltså jag ska ju ha den här jakten, rusen, upphetsningen liksom. Och då börjar man titta sig runt och bara, men vänta, vart kan jag få det här? Vart kan jag få det här? Så det här blir ju liksom ett beroendeskap.
För att
forskning visar, man blir av med det genom precis vilket jäkla beroende som helst. Alltså du måste i princip gå på AA, tänkte jag säga, men alltså på riktigt, det här är jätte liksom farligt och ohälsosamt i långa loppet att vara i alldeles för ofta, för att kroniskt sett så leder det här ju till att din kropp blir förstörd. Men vad jag vill komma till är att vi har väldigt många exempel, både kanske från våra privata liv men också vänners liv, där vi har killar och tjejer som verkligen bara vill vara i förälskelse konstant.
Mm.
Och det finns liksom ingen, vad ska man säga, det finns ingen stabilitet och trygghet i det. Du kommer aldrig kunna bygga upp någonting djupt och långvarigt i det. För det här är en kort period endast. Mm. Så antingen så väljer du att hoppa runt från relation till relation, eller så väljer du någonstans att erkänna och acceptera att det här är en del utav en process bara.
Och att man måste behöva terapi för att sluta med det. Eller det behövde jag.
Absolut.
I alla fall.
Men det är också där det går över från att vara kär till alltså djup kärlek.
Exakt. Exakt så.
För precis ja, det kan ju bara växa när man verkligen visat sina rätta sidor.
Verkligen. Vi har ju också andra aspekten och det är olyckligt kär. Och det är ju också egentligen en förlängning av det här vi har pratat om egentligen. Att man är utmattad. Därför att där så liksom man kommer ingenstans. Och det bildas bara stagnation, frustration, ilska. Och för att konsekvensen är att man aldrig får vara med den man vill vara med egentligen.
Gud vad sorgligt.
Fett sorgligt. Det blir ju så till slut liksom, när man inte kommer till målet med förälskelsen och bara så här, men hallå, vad händer? Varför kommer vi ingenstans? Så blir de här känslorna istället omvandlandes till att det blir ilska eller frustration istället
besvikelse,
exakt. Istället för att det ska vara det här rus och äventyrlighet och med upphetsning liksom.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men jag då som sitter här i den här stabila, trygga relationen.
Och ett perfekt A-barn.
A-barn lyckad och så vidare. Så tänker jag så här, men vad gör man för att behålla en sån där förälskelsegnistan i förhållandet längre tid? Mm. Om man nu är en sån person som verkligen så här, njuter av den perioden. Liksom.
Mm, exakt.
Vad kan man göra?
Alltså det finns ju vissa nödvändiga nämnare som de flesta kvinnor och män brukar landa i när det handlar om att förlänga den här förälskelsen. En grej som jag vet är som många pratar om, ni känner säkert igen er i det, det är att liksom kunna se, att bejaka och vara en partner som är i sitt element. Alltså att ens partner fortsätter att göra det som medför passion i dens liv.
Och vad tänker du att det skulle kunna vara?
Någonting som de känner så här, men det här är min passion, det här blomstrar jag i, det här strålar jag i. Alltså det kan
inte
vara
som par då alltså?
Utan partnern.
John och träning.
Ja men exakt, eller John och någonting annat liksom, som han tycker om. Att man gör det som man är typ intresserad av, att man, det som är ens element, det som man brinner för. Typ om jag håller på med konst, liksom, att jag fortsätter med konsten. För det är det som kännetecknar mig, det är mitt element. Och att min partner då kan se mig vara i det här elementet, gnistar till inom honom på något sätt, att se att jag är självsäker, självgående, att jag blomstrar i det, och att partnern inte egentligen behöver inkluderas i det här, utan han kan sitta där och bara wow.
För det tycker jag är så attraktivt, att se någon ha passion för någonting.
Precis.
Som inte behöver vara till en själv. Att se sin partner ha sån passion för sin konst eller sin träning. Exakt. Eller och dedikation i det, det är så fruktansvärt attraktivt.
Det är så attraktivt, och det är också det som kan göra att vi får den här känslan, du vet, som man kan få så här, gud jag blev så kär i honom igen. Du vet, det är där det här händer liksom.
Och jag tror att det är så jävla viktigt också att behålla sitt vanliga liv och inte bara gå in med partnern.
Ni vet den här känslan av så här, man är tillsammans med någon och man är trygg i en relation, och så är man typ på en social tillställning och så ser man sin partner och i sitt element och man typ tittar över, liksom de är på andra sidan av rummet och man kollar på den här personen och de håller låda och skrattar och man bara blir som nykär.
Det där är ni när jag tittar på Benny med podden.
Ja, du ser. Ja.
Så nykär.
Exakt. Ja, men det är liksom, det är verkligen essentiellt.
Men det är då viktigt att låta sin partner få blomma och typ så här, ta den.
Ja, inte tysta ner.
Precis, och trycka ner.
Nej, usch.
Också så respektera den personens egen tid till att faktiskt få göra det.
Exakt. Det är verkligen A och O. Och nästa grej som håller ihop lite med det här, det är att jag tänker att kvinnor oftast har den här rollen, men jag vet också att många män har det, som jag känner, men också som har jobbat mycket i terapin. Och det är att frigöra sig själv från rollen som omvårdande partnern. Alltså att man, jag vet att det kanske låter kontroversiellt att jag säger så. Ja, men och för många lyssnare, och jag tror att du känner igen dig också Klara i det här. Men ibland kan boven vara att man ofta tar alldeles för stor ansvar, känner alldeles för mycket oro, blir alldeles för mycket omhändertagande, omvårdande, liksom lite så här hönsig.
Som en förälder.
Typ. Ja, och lätt hänt så är det tyvärr så att kvinnor oftast hamnar i den här rollen. Medans för att känna att förälskelse så behöver vi lust. Och lust behöver frihet.
Mm.
Och lust behöver också liksom bekymmerlöst få frodas. Liksom. Så ofta är lust en utmaning för kvinnor. Mm. På grund av att vi hamnar i den här omvårdande rollen alldeles för ofta. Och har väldigt svårt att separera oss från den rollen och vara närvarande i lekfullhet. Så det här med att omvårda är superdjupt och jättefint, kärleksfullt och allting. Men det hämmar tyvärr ibland lust och passion också. Så man, det gäller att kunna balans.
Varför skulle du göra det? Nu hänger inte jag med. För om jag gillar att ta hand om John, jag gillar att fixa mat och tvätta hans kläder och allt sånt här.
Mm.
Det tar ju inte bort att jag inte vill ligga med John.
Nej, men om du tänker på vad jag nämnde kring ansvar, oro, omhändertagande, omvårdande. Så jag tror att det är hela kompotten.
Ja,
visst att du kan vara, för samtidigt är ju omvårdande och vara liksom väldigt kärleksfull som din handling är. Det är typ ditt kärleksspråk på sätt och vis. Det är jättevackert. Men jag tror att det viktigaste här är att inte gå in i den rollen. Du har inte den rollen. Du är inte liksom, nu ska mamma Klara ta hand om dig. Alltså så går ju inte du in i något. Utan Nej. Du är ju supersensuell och passionerad på ditt sätt också. Men samtidigt så ställer du upp och gör din grej. Liksom.
Klara, ja.
Kåt och tacksam.
Hon blir så bekräftad här.
Ja,
så jag menar, men det här är ju personer jag syftar på här, är ju de kvinnor som jag tänker på är de som ofta hamnar bara i den här anpassningsrollen.
Mm.
Ni vet, gör allt för sin partner alltid och jag själv eget, är liksom så här, jag är typ,
ja men typ så här, han kommer hem från jobbet, hjälper inte till att laga mat, hjälper inte till med disken, ser inte, pillar sig i naveln.
Hon har också suttit hemma och väntat hela dagen på att han ska komma hem.
Vänta, och sen undrar han varför hon inte är kåt i sängen.
Ja men, nästan liksom som en service, att man är där som en funktion. Och det är liksom en roll för mycket.
Ja, jag kan se det.
Så det sista jag vill bara sätta som en sån här gnista grej som jag tror många kanske tänker på, det är att ja, men vi måste ju ha sex ofta liksom för att vår kärlek ska bestå. Och jag vill verkligen säga att nej, det stämmer inte. Det är en myt att man måste ha sex i förhållanden. Vi behöver sensualitet. Och det betyder någonstans att vi måste röra varandra. För det är det forskning visar, att vi måste ta på varandra.
Mm.
Men det är faktiskt skillnad från att ta på varandra och att vi måste ha penetrerande sex. Alltså det behöver vi bara släppa. Men om vi ska nämna någonting i sex som vi vill utveckla med vår partner, så är det en väldigt viktig aspekt som ofta kommer fram i terapier med heterosexuella män. Där de nämner oftast en så här vital komponent för att liksom öka deras gnista och passion. Det är att se att partnern blir upphetsad och njuter.
Ja. Mm. Jag kan se det.
Ja, men här kommer det. Kvinnor å andra sidan blir sällan upphetsade av att se sin man upphetsad. Men blir upphetsade av att se sig själva bli upphetsade. Så, och varför det är så, det är för att det här kommer tillbaka till lusten. Och det är för att liksom kvinnor, vi behöver ha en självupptagen approchering här.
För att jag har tänkt på det.
Mm.
Jag går inte igång, alltså om inte jag känner mig sexig så blir inte jag kåt.
Exakt.
Spelar ingen roll hur kattepersonen jag ska ligga med är. Mm. Om inte jag går igång på mig själv, it's not gonna happen.
Ja,
exakt. Nej, fan, jag kan inte skriva under det här, Golly. Jag hör dig, det är klart att det blir ännu najsare om jag känner mig sexy och porrig och hela den grejen. Men jag kan nog ändå gå in i mitt mindset här.
Ja, men jag kommer till det. Alltså grejen är så här, för att vi kvinnor som behöver jobba med den här liksom, approcheringen att bli lite mer självupptagna, därför att varför vi vill att kvinnor ska bli det är ju för att vi har oftast en tendens att hamna i den här omvårdande rollen. Alltså att vi blir så här, men hur går det för honom? Hur mår han? Vad känner han? Att vi blir så upptagna med hans liksom, upplevelse i det här. Så att vi glömmer bort lite grann att, men herregud, det är min egen njutning också.
Det är väl därför vi utvecklat att fejka orgasmer.
Exakt.
Åh, herregud.
Ja, men precis. Det var precis det jag ville komma till. Bra, Alice. Fan, du är natural
psychologist. I wanna be like you.
Åh, herregud, hjälp.
Men det här är verkligen en win-win för alla, så kan vi bara sluta och vara så här och verkligen börja bli självcentrerade.
Gör man det längre?
Alltså. Folk gör det. Och jag vill till alla er som lyssnar.
Ja, för mig är gud, nu kommer jag in som avbarnet där ändå.
Nej, men jag har aldrig fejkat en orgasm.
Ja, men det har jag. Det ska jag vara ärlig och säga. Jag kan skriva under på den. Det har jag absolut gjort. Men när jag var ung. Alltså, nu hade jag aldrig gjort det längre. För varför ska jag plisa hans ego om du inte har fixat det? Mm. Alltså, så här, om du inte kan lösa att jag har njutit av den här stunden, så känner jag så här, varför ska jag plisa ditt ego och låtsas ha njutit?
Mm. Ja, det är verkligen sant.
Men det är ju, den karaktärsdraget finns ju hos vissa kvinnor, att de har det här behovet av att liksom vara tillfredsställande. och vara anpassningsbar. Att genom att se att han njuter så blir liksom, då har jag lyckats med mitt jobb. Så ser många kvinnor på sig själva. Det är därför som jag vill sprätta lite det här, för att också få kvinnor att förstå att så, men din njutning, din essentiella liksom autentiska njutning är viktig, för den är på riktig för mannen också liksom.
Men jag vill också tillägga att det är så många fler än vad vi kvinnor vill kanske förstå som går igång på när kvinnan förklarar hur hon vill ha det.
Ja.
Mm. Testa approachen av att här, istället för att bara fake orgasma dig genom ett sex, så här, säg hur du vill ha det. Alltså, ja, guida honom.
Och känn inte, även om han lyckas göra så som du vill ha det, så kanske du ändå inte hinner komma nu, för att du kanske inte känner dig 100% trygg eller 100% bekväm. Och det är fine det också. Man njuter ju på vägen.
Yeah.
Det är inte bara själva, vad ska jag säga, utlösningen som gör att man har njutit. Mm. Det är ju inte ett kvitto.
Verkligen inte.
Nej. Men jag vill faktiskt säga, vi ska ju faktiskt wrap it up lite snart. Mm. Men jag vill ändå fråga en sista fråga, Golly.
Mm.
Hur ska man då jobba med sig själv i allt det här som vi har pratat om? Mm. För att få en lyckad relation, för att få en långvarig relation?
Mm. Vi pratar ju lite löst om att ha en liten checklista för dig själv. Och jag tror att det är bra att ha de här liksom självreflektionerna för att fundera igenom hur ens förälskelsemönster egentligen ser ut.
Ja.
Och en fråga jag tycker man kan ställa sig själv, det är vilken typ av person faller du för? För det vet vi oftast. Alltså, är det här en person som du vill falla för? Eller dras du till den här personen som är destruktiv för dig? Alltså, så att bara reda ut det. Gå igenom din egen liksom relationella historia.
För där får jag bara flika in en
sak
också.
Vad har du för typ som du brukar falla för?
Det var exakt det jag skulle komma till. Att nu kan inte jag längre säga vad jag gillar. För att som sagt, nu gillar ju jag sunda, bra killar. Skulle inte ha tid med den där huvudvärken. Men det där var väldigt intressant, för att när jag var inne i den här destruktiva perioden, eller hela mitt kärleksliv fram tills nu egentligen, så var jag visste vad jag ville ha. För jag hade ju trygga relationer runt om mig. Alltså min familj, min syster, mina vänner har ju haft jättebra killar. Men även fast jag visste vad jag ville ha, så drogs jag ju aldrig till dem.
Mm.
Jag drogs alltid till de här manipulativa människorna som var destruktiva, som var extremt toxic.
Mm, som du ville fixa.
Exakt. Mm. Så jag hade ju lätt kunnat svara på en sån fråga. Mm. Men jag hade ju inte vetat hur jag började dras till de här bra killarna. För de enligt mig var ju tråkiga.
Exakt. Och därför behöver du ställa dig själv lite fler frågor. Eftersom att du då kommer i kontakt med att okej, jag dras till den här typen. Bra, då har du det liksom klart för dig. Sen finns det ju frågor som du kan också gräva i ännu mer, och det är liksom ja, men till exempel liksom, känner du igen något från din relation till dina föräldrar eller syskon, eller någonting från din uppväxt, någon specifik händelse som du tror du kan ha blivit påverkad utav, varav du hamnar i till exempel i de tendenserna du hamnar i, att du vill fixa, att du vill ta hand om, att du vill omvårda. För det är ju liksom, det finns en konkret relation mellan ditt sätt idag som du är mot John, som är hälsosamt, där du tar hand om relationen på ett hälsosamt sätt, som kan gå till en destruktiv nivå, det vill säga att du går in och vill fixa din partner.
Exakt. Ja, men så det är jag klar med.
Exakt. Men det är, om man tittar på det utifrån en linje, så är fixad liksom längst bort. Nu är du på en sund nivå, du tar hand om, kanske på ett mer omvårdande sätt, liksom med omsorg. Men sen så kan man ställa sig själv frågan, blir du blixtförälskad eller tar det lång tid? Finns det ett mönster i vad som brukar göra dig besviken i relationer? Om du är en person som lämnar relation efter relation, fundera på varför du är så rädd för att binda dig med en person, och fundera över din anknytningsmönster och din uppväxtförhållande. Jag tror att det är superviktigt, för det är där du kan verkligen jobba på dig själv, speciellt i terapin.
Jag spiralar så mycket nu. Alla de här frågorna är verkligen så här, wow.
Mm.
För nu, jag sitter och tänker på mitt egna kärleksliv. Och så här, jag dras till någon, för jag är en ganska seriös person. Alltså jag tar mig själv lite för seriöst ibland. Och kan gå ganska djupt, har enkelt att gå in i djupa samtal.
Mm.
Och jag attraheras av någon som får mig att bli lekfull. Och har nära till barnet inom mig och så här, bli fnissig och skrattig. Och tar inte livet så seriöst.
Ja.
Men,
och jag är tvärtom.
Men det som blir fallet ibland i det är att samma person som drar fram det lekfulla i mig, kan jag också känna inte alltid tar mig så seriöst som jag vill.
Shit. Point.
Och när du sitter här och pratar så börjar jag ju reflektera över det här och inser att gud vad det är en balansgång i att hitta något som man attraheras av, i form av någon som är lite mer, oftast är det folk som är lite mer kreativa, lite mer extroverta så. Men de ska ju också matcha mina behov i att jag måste ha djupa samtal och jag måste, mina boundaries behöver bli tagna seriöst och inte liksom förbisedd. Ja, det var bara det jag kom fram till här när jag satt här.
Shit, så smart.
Lite psykoanalys av mig själv.
Så bra. Men du har ju fan jobbat hårt med dig själv, Alice.
Och det tror jag alla som är nära mig kan se den utvecklingen, för att jag är inte samma person. Mm. Det är som att efter att jag gick liksom till mina första psykologsamtal så kan inte jag gå tillbaka till samma perspektiv som jag hade innan.
Det är väldigt intressant att du säger det, för det är en jättestor myt som folk har av terapi, att liksom, men tänk om jag faller tillbaka. Alltså vi faller oftast inte tillbaka. Det är det, när vår personlighet väl har utvecklats, då blickar vi aldrig tillbaka på hur vi var då.
Jag tycker att allt det här är så intressant och jag tycker verkligen att vi ska ta tillbaka Golly in i fler avsnitt och djupdyka in i fler samtalsämnen.
Alltså 100%.
Så trevligt.
100%. Nej men Golly, alltså stort tack att du kom hit.
Men tack själva hörni.
Du är en stjärna.
Ja nej, hon är en fucking stjärna. Jag säger till dig, alltså om Golly inte var min vän så hade jag gått till Golly. Det kan jag säga. Nej men det kan jag verkligen säga. Men som sagt, vill ni kontakta Golly så är det ju Göran Por på Instagram. Vi kommer även lägga ut det på.
Jag älskar att du kan uttala mitt efternamn så perfekt.
Jag vet, men återigen.
Jag vet inte riktigt vad du jobbar med, men hon kan ditt efternamn.
Återigen tjejer. Barn.
Hörni, tack så mycket för att ni lyssnade på veckans avsnitt. Och är det verkligen något ämne ni vill att vi ska lyfta tillsammans med Golly, så skriv in det till Benim, så skriver han ner det och anordnar det.
Benim fixar.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
Tack. Hej då.